Om du är som mig, fick du nog hjärtat i halsgropen tisdag eftermiddag när Donald Trump hotade med att utplåna en hel civilisation. Då var det ungefär 12 timmar innan Irans deadline för att öppna Hormuzsundet och spänningen, ja, den gick nästan att röra vid. Nästa morgon, alltså onsdagen, drog i alla fall jag en lättnadens suck när jag såg att bara en timme före deadline hade USA och Iran kommit överens om eldupphör. Men frågan består, om Donald Trump skulle ha förverkligat sina hot, förstört infrastruktur, ja, utplånat en civilisation, kan någon hålla honom ansvarig? Katja Kreutz, du är direktör för programmet Global säkerhet och styrning vid Utrikespolitiska institutet och till ditt område hör folkrätten och mänskliga rättigheter. Igår skrev Donald Trump någonting ganska otäckt på sin plattform Truth Social, nämligen att en hel civilisation kan utplånas. Nå, i natt blev det ju eldupphör. Men hur reagerar man som forskare som sysslar med såna här saker på ett så här extremt uttalande?
Nu är det helt klart som du sa att det är otäckt och förskräckligt. Jag tycker det är omänskligt och grymt. Och på något sätt varje gång när man lyssnar på vad Trump har sagt så tror man ju att han har redan sagt det värsta man kan säga. Men så kommer han med någonting ännu obegripligare. Men jag tyckte att det här utlåtandet var då främst kanske alarmerande på grund av två saker. Att här hade den här hotnivån hade eskalerat till att omfatta hela iranska befolkningen. Och det här betyder också när man talar om civilisationen här att han antydde att civila mål är acceptabla när det gäller bombningen. Och ganska brett har man ju också tolkat det här utlåtandet som direkt en hotelse om folkmord. Och när man tänker på att det internationella samfundet har sedan 1940-talet jobbat för att förhindra och straffa folkmord och också anstiftan till det, så mot den här bakgrunden så nu är det ju ganska chockande utlåtande. Och vissa har ju dessutom tolkat det som en möjlighet också att använda kärnvapen mot Iran. Men det här på alla vis så är ett otäckt utlåtande.
Man brukar ju säga taco, Trump always chickens out. Men det här var ju ändå ett väldigt allvarligt hot. Hur ställer sig internationella rätten till att göra hot om så här allvarliga saker, fast man nu kanske inte sen förverkligar de här hoten?
Nu förbjuder ju liksom internationella eller Genèvekonventionerna, där krigets lagar finns nedskrivna, så förbjuder ju uttryckligen också en sån här spridning av terror bland civilbefolkningen. Och det här, jag tycker det här utlåtandet kan börja klassas som terror mot civilbefolkningen. Och detsamma säger ju också USAs egna krigsmanualer, att man får inte använda våld för att sprida terror. Och kanske det underliga här också är det att vanligtvis så är det ju inte presidenten som sitter och säger vart man i ett krig attackerar, utan det brukar ju bedömas av militären och juridiska rådgivare. Här kanske man kan se just spåret av att Trump-administrationen har ganska mycket sagt upp jurister från militären och sådana som styr skyddet av civila inom organisationen. I sista hand så gäller det förstås för militären att inte bryta mot krigets lagar. Och det gäller alla som jobbar inom militären. Att inte genomföra order som skulle faktiskt sprida terror eller på annat sätt utgöra krigsbrott.
Kriget mellan Iran och USA är inte över ännu, men en och en halv timme före Irans tidsfrist löpte ut kom alltså parterna överens om ett 2 veckor långt eldupphör, och det gäller fortfarande i alla fall i talande stund, det vill säga onsdag eftermiddag. Exakt vad eldupphörets villkor är, det vet vi inte, men Iran säger att Hormuzsundet öppnar igen och ja, börsrallyt har redan börjat som följd av det. Allt det här firar förstås Donald Trump som en brakseger för USA, men är det på riktigt så? USAs mål var att förstöra A, all militär infrastruktur, B, flottan och C, robotkapaciteten i Iran. Dessutom skulle de se till att Iran aldrig utvecklar kärnvapen. Har USA lyckats med det här då? Ja, den iranska flottan är i och för sig ganska decimerad, men enligt amerikanska underrättelsetjänster består hälften av de iranska robotavfyrarna. Dessutom säger Iran att en långvarig fred bland annat måste bygga på att de får fortsätta anrika uran. Så ja, Trump kan skryta med att Hormuzsundet är öppet igen, men det var det ju i och för sig också innan USA anföll. På fredag börjar ordentliga samtal mellan Iran och USA och det ska bli intressant att se exakt vad de här parterna säger, men nu tycker jag att vi går tillbaka till folkrätten. Redan under tisdagen, innan Irans deadline, anföll Israel och USA infrastruktur där, som järnvägar och broar, och flera civila iranier dog. Katja Kreutz, får man göra så här i krig?
No, det är ju väldigt viktigt för det första att när man anfaller ett militärt mål så att man bedömer varje mål enskilt. Att man kan inte liksom ta allt över en kam och säga att här bombar jag. Man kan inte liksom utplåna godtyckligt någonting inom ett visst område. Och civila vattenkraftverk och sådana här avsaltningsverk, energifaciliteter, så de är civila mål och får inte bombas. Att sen kan ibland kan vissa anläggningar förstås användas både för civila och militära medel. Till exempel man kan transportera fordon på en militära fordon på en bro. Men man måste ändå i varje fall bedöma att det inte liksom blir för civila befolkningen större lidande eller sådana här oproportionella följder. Om man nu tänker att man bombar då kraftverk eller ett kärnkraftverk till och med eller avsaltningsverk för dricksvatten. Så nu skulle det ju ha konsekvenser för miljoner av civila, så det är svårt att säga att det här skulle vara hållbart. Utan tvärtom kan man ju då anta, som många har gjort, att det till och med utgör krigsbrott.
Katja berättar att det finns regler för när man får starta krig och hur man får föra krig när det väl har börjat. Man får bara utföra militära attacker om det är i självförsvar eller om FNs säkerhetsråd godkänner det för ett fredligt syfte. När krig väl har börjat handlar reglerna om vart man riktar våld och hur mycket våld man använder. Civila får aldrig vara målet och när man anfaller militära mål får våldet inte vara oproportionerligt. Det här för tankarna till en kommentar som jag såg att Katjas kollega på Utrikespolitiska institutet Toni Alaranta gjorde i ett av Yles morgonprogram häromdagen. Han sa att USA har stegat in på krigsförbrytararenan. Katja, håller du med?
No, absolut. Det verkar ju så att det finns mycket tvetydiga anfall som kommer att diskuteras i efterhand när det här kriget är förbi. Men jag skulle ändå säga att jag tycker redan med att starta det här kriget, att starta ett anfallskrig mot Iran, så redan det har fört dem på den här krigsförbrytararenan. För man får inte använda våld i anfallssyften. Så jag tycker det här börjar än tidigare, inte bara med de här bombningarna av broar och så vidare. Det fanns liksom inget omedelbart hot mot USA eller Israel. Och det här, jag tycker också att Trump och administrationen har varit väldigt oklar med vad man eftersträvar. Att är det regimskifte? Är det att hindra Iran från att utveckla kärnvapen? Är det att hindra den från att stödja lokala, regionala grupper? Att man har varit tvetydig. Och det här förstås är ju bra för administrationen, för de kan alltid själv då bedöma att när tar kriget slut. Men då är det ju svårt för oss att bedöma att det här, fanns det en hotbild, vilket det inte verkar ha funnits, en direkt hotbild mot USA?
No, vanliga förbrytare så att säga, så de straffas ju och rehabiliteras i fängelse. Men vad händer med krigsförbrytare på den internationella arenan? Finns det något straff?
Det finns ett helt rättsområde, ja, internationell straffrätt. Och det här, i första hand ska förstås krigsförbrytare straffas av det egna landet. Så det är den stridande parten som själv borde döma sina militärer som har begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Det kan också vara motparten som dömer. Vi ser det i Ukraina att man dömer ryska soldater, men också sina egna soldater till exempel. Sen kan det ibland finnas i särskilda fall så internationella domstolar. Vi såg det när det gällde Rwanda-folkmorden och Jugoslavien-tribunalen likaså. Att de här alla internationella brotterna dömdes i åratal av en sån här tillfällig ad hoc-domstol. Nu har vi också då ICC som är den här internationella brottmålsdomstolen som tar hand om brottmål från de länder som är medlemmar eller där det har skett konflikt på deras territorium. Och där har vi ju sett nu att Putin till exempel är åtalad och Netanyahu likaså. Det finns förstås många problem med de här domstolarna. Men ändå ett starkt ställningstagande till det att det inte bara är enstaka länders sak när man gör sådana här brott, utan det berör oss alla och sätter gränser för mänsklighet.
Mm. Men på den här internationella arenan tycker jag ändå att det har varit ganska mycket debatt de här senaste åren. Som du säger, både Rysslands Putin och Israels Netanyahu är då åtalade av ICC, men ingenting har egentligen riktigt hänt. Om ingen av de här männen hålls ansvariga, och vi säger också att till exempel Trump skulle åtalas för krigsbrott i Iran. Vad händer med systemet om ingen får de här männen i rättssalen?
Det är förstås en jättebra fråga. Ansvarsfrågor tycker jag själv är jätteviktiga för en rättsordning, också för folkrätten. Men problemet i folkrätten är förstås att den är decentraliserad. Vi har ingen världspolis, vi har ingen som för krigsförbrytarna till en domstol. Så det är alla länders skyldighet att se till att det händer någonting. Att det är inte liksom systemet själv som nödvändigtvis behöver göra det, utan nu är det den politiska viljan i de här länderna hos beslutsfattarna att till exempel arrestera Putin om han kommer till ett land som har skrivit under ICCs stadga och har lovat samarbeta med den. Så det här ländernas ansvar är jättestort. Men det är helt klart som du säger också att internationella straffrätten, de domstolarna, man säger ofta att det är vinnarnas rättsordning eller rättskipning. Att det är bara förlorande sidan som döms. Och det är faktiskt, tyvärr så är det jätteofta så. Men här vill jag kanske föra fram ändå att just med straffrätten måste man tänka på internationell nivå. Tänka lite med längre perspektiv. Att jag skulle gärna säga att vi ger den ett decennium till och med. För de här rättegångarna tar jättelänge. Det tar länge att utreda dem. Och ibland kan det komma en öppning för någonting oväntat. Och arrestera en ledare. Vi har ju sett att det här Duterte är den senaste Filippinas tidigare president, Rodrigo Duterte. Så han sitter nu i Haag och det hade nog inte någon väntat sig heller. Så man ska liksom ge det tid, det kan komma öppningar. Men ingalunda säger jag att det är sannolikt att vi ser till exempel en amerikansk, israelisk eller rysk ledare i Haag. Men det är inte omöjligt.
Mm. Men som du säger, det här kräver samarbete från medlemsländerna. Men sen i början av det här året åtminstone tycker jag att det har varit jättemycket tal om att världsordningen håller på att brytas ner och det har blivit den starkes rätt ute på världsarenan. Så har det här också påverkat samarbetet mellan medlemsländerna i till exempel ICC och hela internationella rätten?
Det är helt klart som du säger att vi lever i ett sånt brytningsskede av världsordningen. Att vi ser alla att någonting håller på att hända, men vi vet inte riktigt till vad det formas och vilka makter som kommer att styra det och vilka de här normerna, vad är den ideella grunden för det nya vi går mot. Och då är förstås institutioner och normer ifrågasatta. Och vi har ju haft både amerikansk president och rysk som har sagt att folkrätten inte längre finns eller aldrig fanns. Och det betyder förstås att folkrätten berörs i allra högsta grad av det här. Och mer så här allmänt så finns det ju en misstro mellan länder och det finns inte liksom, man kommer inte framåt riktigt, utan man står stilla i många frågor. Och många rättsområden ifrågasätts, just som mänskliga rättigheter eller frihandelsordningen. Så det är förstås svåra tider och påverkar allt samarbete vi gör. Jag vill ändå påpeka att i de flesta fall så följer de flesta länderna de flesta reglerna av folkrätten. Men det att stormakterna inte alltid gör det, så det står förstås ut. Jag tycker det farliga i det här är att nu har vi kanske inte mera en gemensam vokabulär. Folkrätten är ändå ett gemensamt språk där man diskuterar liksom vad vi anser är acceptabelt och vad vi vill åstadkomma i vår tid. Och nu verkar det som vi har lite tappat det här gemensamma med USA och också kanske några andra stormakter. Och det här, tidigare talade USA det här folkrättens språk med oss, även om den inte följde det kanske. Men nu håller ju till exempel USA inte på att kräva att alla andra ska följa folkrätten. Till exempel Ryssland hade ju inte brytt sig om de här krigsförbrytelserna. Och här blir det farligt sen när USA verkligen vill diskutera genom gemensamma uttryck och normer och inte heller kräver att någon annan följer, även om den själv skulle göra hur den vill.
Mm. I talande stund under onsdag så råder alltså eldupphör mellan Iran och USA. För det senaste kan du gå in på Yle-appen. Men tack så mycket, Katja Kreutz, för att du kunde vara med i Nyhetspodden.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Katja Kreutz på Utrikespolitiska institutet. Mike Grönros står för ljudmix för det här avsnittet och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.